With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, du lyssnar på den nya färska podden Sissi och hormonerna. Sissi Wallin heter ju jag och ni heter vadå?
Therese Kropa Sylner heter jag.
Och Sofia Falk. Och vi brukar ju blogga på hormoner och hemorrojder. Den har ni säkert läst.
Och ni skriver böcker och gör massa andra saker. Ja. Men nu gör vi en podd. Och det här är alltså en podd om föräldraskap. Men ni behöver inte tänka att det är en sån här tråkig utbildningsradion. Så här ska man amma sitt barn i högläge. Utan det här handlar alltså om de här sakerna med att bli förälder som man kanske inte pratar om så mycket. Det man inte får veta på BVC. Det var ingen som sa till mig att jag skulle liksom ha svårt att bajsa i 2 månader efter jag hade fått barn och var tvungen att så här köra laxerande för att det skulle hända något. Det var ingen som sa det. Det var ingen som sa någonting om att min son som var då jätteliten kunde få stånd. Nej men på riktigt, har inte era barn haft stånd?
Jo.
Ja, vi kanske ska berätta om våra barn. Jag har en son som är 1 år, han heter Helmer.
Jag har 2 barn och det är Mira som är 4,5 och Morris som är 1,5 lite mer.
Och mina, Sofia, då, mina barn heter Malte, han är 4,5 också. Och sen så har vi då Harry som är 1 år.
Ja, ni kommer förstå det här med tidsnog. Det var en jävla massa ungar, men det löser sig. Idag i premiäravsnittet ska vi snacka om någonting som jag tror att väldigt många, typ alla, som har barn känner. Men man snackar inte så ofta om det. Tar man upp det på BVC kan det lätt bli lite konstig stämning. Tar man upp det i sin mamma eller pappa föräldragrupp så kan det också bli lite konstig stämning. Jag snackar om att ångra barnen.
Ja!
Ja!
Man kanske ska säga nej här.
Eller men det gör, du ja, hur du känner.
Ja, ja, men gud. Ja.
Men kan man relatera till det, tror ni?
Ja, det tror jag.
Vad bra, då har jag tänkt på spåret.
Men alltså ansvaret som kommer med att få barn, det är ju så överväldigande att man stundtals bara vill avsäga sig allt.
Vår son är född i februari. Det var kallt och jävligt och grått och allting var jobbigt. Jag hade foglossning och ville liksom bara få ut den här ungen. Redan på BB när han hade kommit ut så kände jag en ångest. Inte kring att han liksom var ful eller att det kändes... Ja, men man kan ju vara så här, gud vilket fult barn, det kan inte jag relatera till. För jag är så jävla snygg. Nej, men utan att... jag var ju helt slut. Igenkänning.
Ja, visst.
Och jag kände så här, kan ingen komma och... Eller ska ingen komma och ta honom nu? Så vi kan vila. Ja, men jag var så trött. Jag sa, ska vi... Det här är helt orimligt. Ska vi ta hand om det här Hallå, jag visste ju rationellt att det inte var så. Och där kunde jag faktiskt känna en liksom genuin ångest kring vad fan har jag gjort? Hur ska det här gå?
Ja.
Har ni någon liknande erfarenhet från BB precis efter ni har fött? Liksom?
Ja, jag minns ju att hela BB-bubblan där var ju rätt... Det var ju en käftsmäll.
Pratar vi första barnet nu?
Ja, ja. Framförallt första. Men för mig kom det egentligen redan innan BB. Och det var någonstans i mitten av graviditeten, vill jag minnas, att vi hade flyttat från Söder till Enskede, släppt hela liksom, stadspulslivet. Och jag minns att vi tog en promenad över Skanstullsbron och vi hade varit på någon bar som inte alls är lika kul att gå på när man är gravid.
Sitter och, där med någon sån här kola.
Ramlös, ja precis. Och då minns jag att jag sa till Johan, jag blev så låg på hemvägen och bara, han märkte och frågade vad det var. Jag sa det så här, alltså, vad fan, ska det vara så här? Vi kan inte ens ta en bärs tillsammans.
Vi kan inte bli fulla längre.
Nej, och det visste jag ju också så här, såklart på ett intellektuellt plan. Och då slog det mig bara så här, det kommer ju aldrig bli så här igen.
Så det kom egentligen redan innan du födde?
Och det, alltså det är väl föräldrapanik som kanske drabbar alla, men det kom så starkt just där sorgen av att jag och Johan inte kommer ha en tillvaro bara vi. Mm. För jag tyckte att vi hade det väldigt, väldigt härligt. Vilket såklart också var en anledning till att vi skaffade barn. Men där och då slog det mig med sån kraft att shit, nu kommer en era vara över. Mm. Och innan den nya hade kommit så visste man inte riktigt vad man hade att vänta. Och då kändes bara liksom det påtagliga att det gamla höll på att ta slut som något jättesorgligt. Jag minns att Johan försökte vara positiv och bara säga, ah, men det kommer bli bra och det blir på annat sätt. Och så här, och det kunde jag ju skriva under på, men ändå just den där sorgkänslan av att nej,
ja, men, oh, vi det kan jag kan känna igen det också, att det började smyga sig på redan när man väntade barn. Och man förväntas ju vara så här, åh, vi räknar ner och vad härligt. Och jag var med så här, ja, då var det bara 130 dagar kvar. Nej, men vad härligt. Mm. Sofia, hur var det för dig?
Min story liknar ju väldigt mycket Therese där, eller känslan just. Jag kände också, jag var inte beredd på att man kunde må så dåligt som gravid. Hela min bild av graviditeten var att liksom man skulle sprudla. Och
du skulle gå runt och vara så frodig, ett par snickarbyxor, det tänkte jag.
Precis.
Det hände liksom
fast
aldrig.
Fast förutom de där jävla snickarbyxorna, jag kommer aldrig på den här kroppen. Nej men precis, jag trodde verkligen att det skulle vara något mycket, mycket härligare. Men jag kände mig bara så dov och tung och liksom... Nej, jag tyckte inte att det var något roligt att vara gravid. Men jag minns ju också, förutom det där bärsexemplet, så tyckte jag att det kändes orättvist när Magnus, då, min sambo, när han stack ut och sprang eller gick och tränade och sådana saker. Och jag kände att jag orkade knappt vara på jobbet och ta mig hem. För så trött blev jag i början.
Så du fick egentligen en ångest kring...
Ja,
du ångrar ditt barn. Nu sätter vi den etiketten, ja. Det låter väldigt dramatiskt.
Ja, precis, men det låter dramatiskt.
Att man känner en ånger, kan vi säga då, kring att... Vad har jag gjort? Jag tog mig vatten över huvudet. Hur ska jag klara det här?
Ja, framförallt en sån här, vad ska man säga, eftertankens kranka blekhet kom väl där lite grann. Och så just det här när det går upp för, eller när det gick upp för mig att jaha, det var inte så himla härligt att vara gravid. Och då trodde jag att det var liksom någonting som bara jag kände. Att jag,
varför trodde du det?
Därför att jag hade ju inte hört.
Det var ingen som hade pratat om det?
Nej, precis. Jag hade ju bara hört framförallt min mammas historia. Hon tyckte att det var helt fantastiskt. Att vara.
Men det här måste jag, förlåt, som jag måste peta in här. Alla kvinnor som är äldre, som har barn, vuxna barn kanske, eller så här, ja,
precis,
halvvuxna
mammor.
Barn. Precis.
Våra mammor.
Ja, våra mammor och lite yngre. Sådär. Alla som jag har pratat med, det är som att det kanske är meningen, men de har inga negativa minnen whatsoever. Det är bara så här, nej men det gick så bra. Ja, men vi sov väl ganska bra. Vi hade väl sex ganska mycket. Så här, finns ingen som har någonting negativt.
Jag tror det är viktigt för artens överlevnad.
Ja. Så de bara ljuger?
Nej, att vi har det selektiva minnet.
Ja, okej, du menar så. Ja.
För min mamma kvittrar också om att hon har aldrig mått så bra som under alla hennes fyra graviditeter.
Precis, fyra.
Vill man ge henne en rak höger? Liksom.
Fast i hennes fall, hon kan efterkonstruerat, men jag tror att i hennes fall så var det någon så här hormonell balans.
Ja, hon
kände sig så lugn och så harmonisk och skön. Liksom.
Men jag hade nog, rent psykiskt så mådde jag bättre än vad jag brukar faktiskt när jag var gravid. Så där kände jag inte riktigt det här att jag ångrade, varför gjorde jag det här? Sen fick jag ont fysiskt, så då kom väl det mer i kapp. Men första halvan var... hyfsat harmonisk. Det var mer det här när det blev så himla konkret. När vi satt där på BB med vår son och han var så här gul, för han hade gulsot. Och han fick ligga på såna här solbädd. Men det var lite knöligt så där, och amningen funkade inte och jag bara grät och Linus, min man, gick runt där med såna jävla tofflor, med oss tofflor, för det ska man tydligen ha på BB. Släpar de här tofflorna efter sig och så här, vill du ha något? Jag bara, jag vill hem, jag vill inte ha barn. Så... någonstans där så kände jag, även om jag var så irrationell och liksom fortfarande hög på lustgas, jag vet inte, så fick jag sån extrem panik att så här, hur ska det gå? En av de få gångerna i mitt liv när jag verkligen har känt att jag inte visste jag skulle lösa den här situationen.
Men det är ju sån chock. Det är sån brutal chock.
Ja, men jag tycker
de där dygnen där på BB.
Det enda man hör ändå när man går hos MVC, alltså barnmorskan innan MVC, vet du, så här, det kommer gå så bra, du kommer förstå, vi har det i oss. Jag kände inte riktigt så.
Nej.
Nej, det gjorde inte jag heller.
Nej, jag minns bara känslor av beskyddande och liksom ansvar var extremt starka från start.
Ja.
Men de här kärlekskänslorna dröjde ett tag innan det så här, liksom vällde över en.
Mm.
Och då hade jag hade också räknat med att det skulle komma snabbare.
Det har ju faktiskt skrivits en del om det här på sistone, eller senaste åren ska jag säga, om just ånger kring barn och att känna de här fula, liksom, förbjudna känslorna. Ni har ju med er, Sofia och Tessan, varsin, vad ska man säga, artikel, krönika ni har läst som har fastnat, som handlar just om det här. Vem vill börja? Vill du börja, Tessan?
Jag kan börja, för jag har en ganska extrem, och den är faktiskt från 2013 och den publicerades i Daily Mail. Mm. Och där är det då en kvinna som är dryga 50 som heter Isabella Dutton, som är mamma till två barn. Och hon skriver i den här artikeln att att skaffa barn är det egentligen största ången hon har i sitt liv. Det är det största, liksom, misstaget hon har gjort.
Oj. Mm.
Det är ganska extremt. Men det är en väldigt, liksom, välformulerad och fin krönika. För hon försöker verkligen, liksom, förklara hennes känslor kopplat till det här. Och hon var 22 år gammal när hon fick sin första son. Och redan, liksom, efter 5 dagar när hon såg honom i spjälsängen så slog det henne att nej, det här är mitt livs största misstag.
Hon skriver det.
Ja, hon skriver det. Ja. Hon kände ingen, liksom, moderlig, liksom, koppling till den här gulliga ungen. Hon skriver också att det var inte alls ett svårt barn. Man är lätt, liksom, liten parvel. Mm. Men trots det, 22 år gammal, så kände hon att nej, det här var ett stort misstag. Trots det, 2-3 år senare skaffar hon, eller de är till barn. Mm. Förmodligen, liksom, för påtryckningar av hennes man ville och, liksom, förväntningar på att hon skulle skaffa barn.
Man ska ha två stycken.
Och för det första ha barn. Men hon hade känt länge att, liksom, moderskapet var inte hennes grej, men upplevde väl att det inte fanns några alternativ. Och hon beskriver så bra, för att hon verkar då på artikeln vara en väldigt lugn och, liksom, lite introvert person som först och främst uppskattar sitt eget sällskap, lugn och ro, att läsa, att ta det lugnt och bara, liksom, peace of mind, uttrycker hon. Och
barn är ju inte per definition peace of mind.
Och då precis, det förstår man ju då, att så fort du kommer in barn i livet så blir den här egna tiden, precis, lugn och ro och att kunna, liksom, härja på egna villkor, det försvinner ju.
Mm. I alla fall under x antal år.
Ja, oavsett om du får ett lugnt barn eller inte, liksom, det blir ytterst begränsat. Och hon skrev att jag vet att med det, att jag fick barn, så försvann möjligheterna till det här och därmed sänktes, liksom, min livskvalitet brutalt.
Vad fick hon för reaktioner?
Jag vet inte vad hon har fått för reaktioner på den här krönikan, men jag kan tänka mig efter att ha varit så här öppen, säkert att hon har varit det mot vänner under åren också, att väldigt mycket oförståelse i att, ja, men älskar du inte dina barn? Och hon uttrycker ändå att hon har gjort allt, hon har lagt all energi, hon har varit, liksom, en bra mamma till de här barnen och tagit hand om dem på alla sätt man ska och förvänta sig, men hon har väl gjort det mer av en, liksom, pliktskyldighet, och ändå, liksom, att hon känner ett ansvar för de här och älskar dem säkert på något plan, men bara det att hon hade haft ett bättre liv utan barn.
Mm. Det är jäkligt starkt, alltså, att våga. Framförallt när, om man säger, om man jämför med någonting kan man ju säga så här, jag ångrar mitt äktenskap när man typ är skild, alltså jag ångrar att jag gifte mig, för då är det, liksom, över. Men att ångra någonting som fortfarande pågår, alltså en relation, och de här barnen finns ju.
Ja, och det som är intressant är att hennes son nu har 2 barn, och hon skriver också att hon är, liksom, en god farmor till dem, fast hon inte tycker att det är toppen alls. Men hennes dotter har precis samma, liksom, känslor som henne och, liksom, har känt att hon inte vill ha barn och har valt att agera på det. Så hon har inte skaffat några barn och kommer sannolikt inte göra det. Så hon har löpt linan ut och, liksom, avstår. Så hon kan ändå förstå sin mammas känslor. Fast såklart måste vara konstigt att vara barn till någon som inte vill ha barn. Men hon fattar.
Vad tänker du, Sofia, om det här?
Ja, alltså, det är oerhört kraftfullt skrivet, måste jag säga. Jag känner igen mig i det där, att när man inser att jag kan inte sitta här och läsa i lugn och ro eller göra saker i lugn och ro, eller
man kan inte ens gå och skita i lugn och ro.
Nej,
eller jag vet
precis
inte hur det är för andra, men
nej, men det är verkligen så, man kan inte ens tänka en tanke ut längre. Och jag hade också panik över det där i början, men sen har ju det, liksom, gått över. Men i det här fallet så tänker jag så här, men oj, vad hon, det har, liksom, bara rullat på för hennes del med att ångra. Det är så många år som hon verkar ha känt så här. Har hon, liksom, inte kommit till och försökt göra någonting åt, eller vad man ska säga? Så
här, typ döda barn, ta livet av dem.
Nej, men, liksom, på något sätt lära sig se saker från ett annat håll. Och, nej, jag vet inte. Men jag tycker bara att det är...
Blir du provocerad?
Ja. Nej, det blir jag inte. Jag blir, snarare så känner jag att, att det är väldigt skönt att hon skriver det. Så att så många, jag kan tänka mig att det är jättemånga som känner som hon. Mm. Jag känner inte exakt som hon. Men, jag,
men vi har ju inte väldigt, så stora barn nej. Än. Vi har inte varit föräldrar så länge.
Nej, precis. Exakt. Men hon, nej, jag blir inte provocerad. Det blir jag inte.
Men det ska ju tilläggas att hon kände ju så här faktiskt redan från start.
Det är 5 dagar, var det?
Ja. Och hon skriver så här, jag citerar från artikeln här. I know there are millions who will consider me cold-blooded and unnatural, but I believe there will also be those who secretly feel the same.
Ja, ja. Och det är det.
Mm. Det tror jag definitivt. Jag kan inte heller relatera. Jag kan absolut relatera till att ja, eventuellt, inte omöjligt att jag kommer sitta där och känna lite grann i alla fall som hon beskriver när jag är äldre. Eftersom det är ett sånt långt, vad ska vi säga, oåterkalleligt beslut. Mm. Ett, vad ska man säga, sätta barn till världen är ju, det är ju ständigt bestående. Mm. Och det kan göra mig...
Det gör vi väl
igen. Hur ska jag orka liksom, varje dag? Det är som ett tåg. Mm.
Det jag tänker är, dels är hon ju betydligt äldre än vad vi är, om det var 50-60. Och jag tänker att hon kanske inte har upplevt att hon har haft ett val på samma sätt som vi.
Nej.
Och det gör att jag kan känna med henne enormt att jag tror att hon är från Storbritannien eller USA, det vet jag faktiskt inte. Möjligen med en mer konservativ bakgrund och ständigt har känt att det finns inte något alternativ på ett vuxet liv än att ha familj med barn. Och inte bara ett barn utan flera. Och i den liksom, trängda sitsen så kan jag känna otroligt starkt med henne att 22 år och liksom ha ett barn mot sin vilja. Nej, alltså jag känner enormt med henne, det gör jag verkligen. Sen kan jag inte förstå hennes känslor, för hon beskriver också så i artikeln att barn, de är som parasiter. Och det har jag ju så här skämtat om att de är, ja. Särskilt i början, om man får en liten så här klängig bebis som bara som verkligen suger musten ur ens kropp, bokstavligen.
Ja.
Att det är som en liten parasit, men i hennes fall upplever hon att just det här som du säger, första tanden, första leendet, det har inte gett lika stor tillfredsställelse som det har orsakat liksom smärta.
Nej.
Men för en egen del så är det just de där stunderna som gör att man kanske känner att fan, man pallar en dag till eller en natt till. Men det beskriver hon så bra att hon tycker inte att det har hon tycker inte att hon har fått tillräckligt tillbaka mot insatsen hon lagt in.
Och då kan man ju känna så här, Sofia, vad tänker du, att gud vilken egoistisk människa?
Verkligen inte. Jag tänker
är ju egoistiskt på ett sätt, men det är ju mänskligt, eller?
Jag tänker att vad har hon fått för vad hade hon för vad säger man föreställningar innan om hur det skulle vara? Då. Alltså, och det är återigen då, hon kanske bara har fått de här klassiska liksom, att, ah, man, liksom som kvinna då ska man ska sluta eller man ska upphöra att vara den man var med alla ens intressen, nu ska man bara ägna sig åt hemmet och barnen
och älska det varenda sekund ungefär.
Ja, precis, det här är mitt nya intresse liksom. Så känns det ju som varför skulle vi annars känna så här, varför skulle jag annars. Folk var så dåliga.
Jag kan definitivt hålla med i det. Att det var en annan tid. Hon tillhör en annan generation. Att vara kvinna då, framförallt i ett land som lite mer ett konservativt land, är ju en helt, vad ska man säga, det kanske är svårt för oss, liksom ganska unga svenska kvinnor idag i en ändå hyfsat jämställd tillvaro, att förstå att ja, men hur det kan vara.
Mm.
För det är klart att hon säkert ville ha barn rent ska säga, intellektuellt, men emotionellt så blev det en chock.
Mm. Ja, fast hon skriver att hon aldrig har tilltalats av liksom, tanken på moderskapet.
Nej, men hon valde ändå att behålla det. Okej, det kanske var jättetabu att göra bort, jag vet inte. Men
ja, och sen så, jag tänker mig att det kanske är ett, typ, hennes man, ett villkor att man var gift. Hon kanske inte hade klarat sig ekonomiskt utan en man.
Nej.
Och liksom, gifter man sig då så får man ge med sig och skaffa barn om det är det.
Men det hör till. Liksom.
Exakt, att det hör till. Så jag tror att, i och med att hon har vetat det tidigt att hon inte vill bli mamma, så hade hon ju förmodligen inte försatt sig, man säger, hamnat i den sitsen att hon ändå skaffar barn, om det inte vore så att allt runt omkring talar för att hon måste gå den vägen.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut, jag förstår.
Och därför tycker jag att det är så här, shit vad jag önskar att hon hade fått fatta sina egna beslut. Ja. Liksom, och kunnat bli ännu lyckligare om hon nu tänker att hon skulle bli det.
Jag kan också känna så här, hade jag varit, när jag var 22-ish någonstans där, 21-22, så trodde jag att jag var gravid. Eller en av alla gånger jag trott det. Nästan var lite så här pojken och vargen. Men jag har faktiskt aldrig varit gravid. Jag har aldrig gjort en abort innan jag... Liksom, jag har varit gravid en gång och det resulterade i ett barn, om man säger. Men om jag hade blivit det då och valt att behålla ett barn när jag var i den åldern, liksom nästan för 10 år sedan, hur hade det blivit? Det är klart att det hade gått okej, men jag hade fan inte varit en bra mamma när jag var 22.
Tror du inte det?
Nej, jag var alldeles...
Varför tror du inte det?
Nej, men jag var väldigt... Jag var en late bloomer, så att säga. Jag var inte så ansvarsfull. Det är väl inte så många i den åldern, men jag var verkligen inte ansvarsfull. Alltså, jag var som ett barn. När jag var typ fram till 25 var jag liksom totalt... vad ska vi säga? Helt inkonsekvent, totalt självupptagen, och det hade inte funkat. Mina föräldrar hade liksom fått flytta hit från där de bor 50 mil bort och typ ta hand om mitt barn. Jag är ganska övertygad om det. Så att jag kan känna med henne just därför att 22 år, nej.
Och vid den tiden var det inte det alls konstigt. Det var 22,
nej, det var ju helt normalt. Det här är ju ett ämne som det har skrivits om fler gånger. Sofia, du har läst en grej.
Ja, Svenska Dagbladet har en artikelserie som är alldeles ny. Och där, ska jag bara läsa rubriken här nu. Älskar min son, men vill inte vara mamma. För det är ju någonting som ingår i det här, att, som vi har pratat om, att man älskar sina barn, det gör de allra flesta, men man kanske inte älskar rollen som förälder som man har tilldelat, som ingår i det här.
Och det är viktigt att inte blanda ihop dem, tycker jag.
Exakt, precis. Och det är väl egentligen det som nästan allting handlar om, skulle jag tro. Att man, för att i och med att vara mamma, om vi föräldrar överhuvudtaget, men i synnerhet mamma, så får man ju då, alltså i den rollen så ingår det ju miljoners olika... roller i den rollen, så att säga, eller saker man ska klara av och så vidare. Och det är en sociolog som heter Orna Donat. Jag tror att man uttalar hennes namn så. Hon har skrivit en artikel som handlar just om det här med ånger och så vidare. Ångrat mitt val att bli mamma. Och då har, efter den artikeln så har massor av föräldrar hört av sig med sina egna berättelser till Svenska Dagbladet, och då har de publicerat några av de här berättelserna här. Och det är så fantastiskt välskrivet, för det är många här, jag vill, låt mig bara läsa upp en liten bit här. Vem sätter agendan egentligen för allt det här, alltså föräldraskap idag och så vidare? Och varför vågar inte föräldrar säga nej? Bördan blir så stor och tung, och det finns inte utrymme att bara vara människa eller göra det man vill. Och det hon menar då, det är de här liksom att vi i föräldraskapet så ingår det så mycket det här, vi ska engagera oss, vi ska liksom vara med i föräldraföreningar, vi ska skjutsa och hämta, och vi ska liksom inte leva våra egna liv.
Ja, men självuppoffra totalt.
Ja, exakt, ja. Precis, utplånat liksom. Bördan blir så stor och tung, och det finns inte utrymme att bara vara människa och göra det man vill. Vi måste våga säga, jag vill inte, och andra måste respektera det.
Någonstans måste det vara så att det är liksom vi föräldrar som grupp som sätter den här agendan och sätter de här förväntningarna på hur en liksom god förälder bör vara, tänker jag.
Ja, det finns ju ingen, så vitt jag vet, en statlig myndighet som varje år kommer ut med rekommendationer och säger, ja, men nu ska ni föräldrar, alla måste skjutsa så här många dagar i veckan för att vara en bra pappa.
Men jag funderar på om det kan vara en form av den här additionsstressen man pratar om, att man ser liksom vad enskilda, ja, men Sofia läser 200 böcker och du har precis varit och tränat, och så tänker jag att jag måste både läsa böcker och träna.
Ja, man applicerar
precis, man tar bara enskilda grejer och sätter ihop någon så här drömbild. Jag tänker om det är någon sån grej med föräldraskapet också, att man hör ja, men Walters pappa, han är så engagerad i fotbollen, han är där 5 dagar i veckan på träning, och Viggos mamma, hon bakar och har ett bageri.
Varje dag,
ja, men att
nytt
man så här,
bröd.
Att man på något sätt snappar upp olika
gluten.
Grejer som vissa superföräldrar gör och på något sätt tänker att det är så en förälder ska vara. Och sen är det svårt att liksom hitta en sund referensram och att man tänker att man måste så här, leva upp till allt det här.
Och då kan man få ångest och ånger.
Ja.
Kanske också ånger, det här som vi...
Ja, men det här var bara något som slog mig nu. Men just
ja, men det var intressant, tycker jag.
Varifrån kommer... Ja.
Den här bilden av hur man...
Ja, hur har det blivit så att vi nu förväntas göra allt det här? Liksom ha ekologiska matlådor till våra ungar liksom när de ska ut i skogen på utflykt, samtidigt som de håller på med aktiviteter x antal gånger i veckan, som man dessutom är där och närvarande på, att man samtidigt ska... Jag läser för dem och se till att de liksom lär sig alfabetet i god tid innan 6-årsverksamheten. För det är så här...
Ja, men det är helt orimliga krav. Jag blir bara trött fast jag bara har 7 månader.
Men är det krav?
Nej,
alltså... Orimliga, vad ska vi säga, normer, förväntningar, oskrivna, ja.
Mm.
Och det är kanske, om vi ska vara lite samtidsanalytiska, hela poängen, att det är det som också gör att så många reagerar på den här artikeln du pratade om, Sofia, nu. Att folk skriver in anonymt och bara, åh gud, jag känner också så här, till Svenska Dagbladet. Att, ja, men att man inte ångrar sina barn, för det är nog ganska få som gör, men kan känna en stor ångest kring att vara förälder. Mm. Och ångrar så här, hur fan hamnade jag i den här positionen i mitt liv? Där jag liksom bara är krav, det bara är kravfyllt.
Mm. Men tror du inte att det är två helt olika... För att känna ångest inför föräldraskapet, det är liksom... Det tror jag är jättevanligt, särskilt idag med sociala medier och så vidare. Att det man ser, oj, har Tessan, shit, nu har hon...
Rostat sin müsli.
Exakt, nu har hon ätit chia
pudding igen. Rostat sin form franska igen.
Massa jordens smör på.
Ja, då måste jag ha ekologisk jordens smör på.
Nej, vi släpper det här, det var skittråkigt.
Ja, förlåt. Men, och för att det här att ångra... att ångra att man har skaffat barn, det känns som någonting som är... det är liksom ingen, finns ingen gud, jag letar efter ord hela tiden, men det, alltså,
du har barn, du har mamma hjärnan, ja, det är det som är grejen.
Verkligen. Men det känns som att det är många äldre kvinnor också som har skrivit de här mejlen in och som reagerat på, och hon i Tessans artikel, hon var ju lite äldre. Jag tror att för de har ju inte haft de här kraven på det sättet liksom. De har ju inte sett den här additionsstressen, tror jag, som kommer i och med sociala medier.
Mm. Man jämför, så där.
Ja, precis. Så där är det väl mer kanske att man jämför, ja, men om jag tänker liksom en hemmafru tillvaro på 50-talet eller 60-talet, eller, ja, så är det väl klart att man jämför där också, men det blir inte samma... Nu finns det ju ännu fler människor att jämföra sig med i ens flöde.
Men man hade inte samma insyn.
Nej.
Man hade typ grannkvinnorna.
Ja. Fast kan inte det vara farligt också? För då blir världen ännu snävare.
Det finns inget liksom gott eller, alltså det är inte bara gott eller det är inte bara ont i det här.
Nej,
liksom.
Nej. Precis, och det, när vi pratar om det här att känna ångest i föräldraskapet kontra att ångra sina barn.
Ja,
jag skulle vilja knyta ihop dem, för visst, de kan vara skilda, men som den hobbypsykolog jag är, tänker jag då att man kan, nu kan inte jag, jag har känt det några gånger, men han är så liten, mitt barn, men jag ångrar inte att han kom till, men jag kan känna så här, jag kan ångra nästan att, så här, varför väntade vi inte? Eller varför...
Ah,
du förstår vad jag menar?
Jag förstår precis.
Inte att jag ångrar hans existens, det tror jag ganska få föräldrar gör. Men man kan ändå känna när det liksom blir för mycket att, varför gjorde vi det här? Hur tänkte vi nu? Det är som Mia Skäringe sa i den här, har ni sett den här, Dynkåt och hur helig, vad heter den? Hur helig som helst. Fantastisk bok och sen uppsättning. Så hon liksom... Ja, men de har det ganska jävligt dåligt i förhållandet, hon och ex-maken, dåvarande maken. Och bara, ja, vi skaffar en till! Vilken fantastisk idé! Och så bara, då kommer allting bli bra! Och sen så går det ju inte så bra med den relationen. Att man gör val som man tror... Man har så mycket rosenskimrande kring föräldraskapet. Så man gör val, man tror så här... Ja, men om vi signar upp på alla de här 360 aktiviteterna... Och jag ska nu börja med yoga nu precis när jag är nyförlöst. Det är en jättebra idé. Och vi ska bygga om hela huset precis när vi har fått barn att flytta. Då skapas en ånger som liksom kan projiceras på just barnet. Stackars oskyldiga barnet som bara liksom blev...
När man istället borde skita i och renovera.
Ja,
just
det var min snurriga teori. Förstår ni vad jag menar?
Vi förstår.
Vi förstår.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni har ju inte jättetätt mellan era barn. Det är ju, vad är det, 3 år mellan...
Ja, knappt 3 år. 2 år och 9 månader mellan.
Och mellan dina 2 så är det 4 år, Sofia,
ja,
eller hur?
Precis. Ja.
Och det är lite så, om jag får planera, så vi vill ju ha en till egentligen. Eller jag vet inte, men jag tror det. Vi återkommer till den frågan. Men jag vill nog vänta lite också. För jag är rädd att jag kommer att ångra att jag skaffade barn så tätt, om jag gör det. Hur har ni känt kring det? Det är inte så tätt, men ändå så här, kan ni känna att varför skaffade vi 2? Varför har vi inte bara en?
Nej, så kan inte jag känna. Jag vill ha eventuellt ha fler.
Du vill eventuellt ha fler? Då är du helt fel person att fråga. Din livmoder bara så skriker. Sofia, vad känner du?
När det har varit, alltså, i de jobbigaste stunderna nu med 2 barn, då har jag känt att varför gjorde vi det här en gång till för? Det har jag känt. Mm. Men det sitter inte så djupt. Det går snabbare över den här gången och liksom, ja just det, och så går det över och sen så är det bra igen. Mm. Men det var ju, när jag var gravid andra gången, så då kände jag många gånger, och det pratade vi om hemma också, så vi sa, men nu ska vi få ett barn till nu då, som kanske som ska paja allt det här, för då kändes allting så himla bra med oss tre.
Kommer det in en liten, ja, lite marodör som förstör.
Ja,
har det känts så nu efteråt då, när han väl finns?
Nej, alltså på fullt allvar, det har det faktiskt inte gjort. Det känns snarare som att, ja, men nu är alla här.
Komplett.
Nu är det komplett så, på något sätt. Ja.
Men om man har... Det finns ju, det är inte så vanligt, folk får barn med funktionsnedsättningar, både psykiska och fysiska, som gör att det är lite mer krävande. Mm. Så. Mm. Säg att man får det, det vet man ju aldrig, man får vara ödmjuk inför det. Mm. Då är kanske det är extra tabubelagt, men också extra befogat att känna att, så här, att man nästan ångrar att man blev förälder. Så att man sitter med en Asperger-unge som liksom är autistisk och skriker, alltså, som kan få utbrott, och ett barn som är, men det finns ju någonting som heter så high need baby.
Ja, precis, ja, men vi har ju varsin.
Ja, det är precis. Ja. Mm. Men som är extra, hur ska man förklara det då, om man inte vet?
Ja, men extra krävande.
Ett extra krävande barn, precis.
Ja. Där kan man väl verkligen få lov att känna att varför i helvete gjorde vi det här på ren svenska? Alltså, ja, inte att man vill liksom döda barnen, lägga ut dem på blocket, men ni fattar att man ändå kan känna en ånger kring, eller ångest då.
Ja, men så här, utmattning och frustration. Men jag tyckte också att det var mer så när, alltså, under bebistiden. Sen så har man vant sig, tycker jag. Men under bebistiden kunde det vara enorm frustration och ilska och avundsjuka och hela den här ohärliga känslokompotten på en gång. Verkligen.
Men om vi ska fastna lite i det här med egen tid och ånger och liksom fördela den här tiden man har. Jag kan nästan ha känt mig irrationellt, jag vet, men ska vi ändå vara ärliga här. Jag kan nästan ha känt mig stunder som svartsjuk på att min man, för vi hade det också som du berättade, eller ni berättade båda två med era relationer. Så här, vi hade det gött liksom innan vi fick barn. Vi reste, vi hade bråkat nästan ingenting och allting var så härligt. Och nu kan jag nästan känna mig sotis när min man liksom, det är bebisen och inte jag. Är det normalt? Ska jag bli rädd för det? Har ni känt likadant?
Men det är helt normalt, skulle jag vilja säga.
Inte att jag på något sätt eliminerar mitt barn från min man. Inte som en så här lejonhane som liksom dödar barnen för att få ligga med honan igen. Det är inte så.
Det jag har hört är kanske oftare att det är mannen som kan ha sådana känslor i början, just där mamman som är upptagen med att ofta amma barnet.
Mm, att barnet får mycket närhet och då orkar hon inte liksom kanske ge det
nej,
till.
Att de tre första månaderna är mannen bara liksom en
butler.
Butler, precis. Och att mamman är så uppslukad av bebisen så att då partnern känner sig helt liksom som det femte hjulet och inte värd vatten.
Jag ammade i och för sig inte, så att det kanske, ja.
Men så att alltså, den typen av känslor tror jag inte alls är ovanligt.
Och det är också väldigt ful. Alltså jag kan känna mig så extremt smutsig när jag tänker så. Så här korta som att det flimrar till när man är inte så lite trött och irrationell. Jag känner, men gud, jag är svartsjuk på mitt eget barn. Det här är ju helt sjukt.
Mm. Ja, nej, det är det ju inte. Och det...
Tack!
Nej, men det är normalt. Alltså, ja. Eller? Varför skulle det inte vara... Alltså, jag tycker snarare att det tyder på att att det är någonting positivt att du känner det så, för det betyder ju då att ni har en fin relation i grunden som du vill du liksom vill ju tillbaka till den här känslan som du har med honom.
Mm. Jo, jag ska ta med mig det, tack.
Ja,
kan jag slippa den psykologsessionen. Men jag läste om en mamma. Nu pratar vi mycket om mammor, det här kan säkert pappor också känna, men vi är ju kvinnor så vi kan ju kanske relatera lättare till det. Jag läste om en mamma som skrev att hon, jag kommer inte ihåg vem, så skitsamma, men hon ville bara ställa sig på balkongen ungefär typ en gång i veckan och så här stänga, eller hon gjorde det till och med, tror jag, stänga liksom dörren in till två ungar som röjde och så här, drömma om att hon flög iväg. När det var, hon var ensam, mycket ensam med två små barn liksom, och bara det här att jag orkar inte. Och då var det så här som att hon ångrade sig nästan. Har ni kunnat känna det?
Ja.
Det känner man hela tiden. Ja, men alltså nästan varje dag. Eller ja, varje dag. Så alltså, det blir ju såna otroliga... det är sån friktion, eller vad man ska säga, i hemmet. I dessa syskonrelationer och relationerna till sina barn. Att det är... Ja, det är väl klart man måste stanna upp och andas liksom. För det är egentligen bara det som hon behöver. Och det är säkert bara det som hon längtar efter. För det behöver inte vara så dramatiskt
liksom. Nej, men när jag har skrivit om det här i min blogg, ni har väl tagit upp liknande saker, men då är det på allvar människor. Det är inte så här en person, det är en handfull, liksom flera som reagerar som säger, men om man känner så kanske man inte ska skaffa barn.
Men ja.
Hur ska man hantera dem?
Det är så otroligt onyanserat. Jag tror första så måste man bara se att man har, barn är väldigt olika och har extremt olika behov. Och det är nog, det kan låta självklart, men det tål upprepas in absurdum. Vissa ungar liksom ger knappt ett ljud ifrån sig och sover 4 timmar i sträck på dagarna. Och man har så mycket egen tid så att man liksom vet inte vad man ska göra av timmarna. Medan en annan liksom inte kan lägga ner ungen en kvart utan liksom vilda protester. Och sen
jag kan relatera mer till det sistnämnda, kan jag säga.
Och sen så har man ju väldigt olika behov själv som vuxen av att liksom ha egen tid och en liten frizon än vad andra har. Och det gör ju inte till en bättre eller sämre förälder.
Men varför tror man lätt det då? För jo, vi mäter att, ju mycket så här, ja men jag är ju så här trött eller jag orkar inte. Och då känner man sig sämre.
Ja, det blir ju precis tyvärr effekten. Men det handlar inte på något sätt om ju mer fler antal minuter du spenderar med dina barn, desto bättre liksom, förälder blir du. Så jag tror att... Alltså, och det är ju alltid det, är det man kommer åt, en allmän acceptans av att vi är olika, lättare sagt än gjort. Men,
Ja, då slutar vi det här programmet. Då har vi konstaterat att alla är olika. Vi går hem. Nej, men det är precis. Och det är ju, om du hade kunnat stanna där så är det väl jättefett. Liksom. Men det är ju inte så.
Nej.
Att folk bara accepterar. Vi kan ju, framförallt kvinnor tyvärr, ska jag säga, verkar inte riktigt i den här mamma, sociala medier, liksom mamma-bloggar och hela... Instagram-bubblan och sådär, kunna acceptera liksom, jag kan lägga upp en bild på så här, har man tillräckligt mycket följare, jag kan lägga upp en bild på Helmer då, som min son heter, när han ligger i blöja liksom i babygymmet, och det är alltid någon som bara, nu blir han kall, nu kommer han få lunginflammation, fast vi har liksom 26 grader, ja men du vet, det, han kommer inte,
men för varm.
Kan inte låta bli. Nej. Många kan inte låta bli.
Jag tror att de där, alltså, sådana kommentarer kommer man till ifrån, men om vi återgår till liksom det här att huruvida man kan och orka spendera alltid med sina barn, versus om man behöver ha egen tid, så tror jag att det vi gör, att skriva om det och prata om det, är det enda vi kan göra. För jag tror att ju fler som skriver och pratar om det, desto fler kommer våga öppna upp och liksom hålla med. Mm. Sen kommer alltid finnas som inte håller med, och de är ju uppenbarligen inte funtade som precis som en själv då. Och det är en sak, och det får ju liksom, vi får ju respektera dem i lika stor utsträckning. Mm. Men jag tror att sån här öppenhet kring det behövs, för att det finns så många som fortfarande har föreställningar om att just berätta om deras behov, så kommer folk tycka att de är sämre föräldrar.
våra barn, vi har ju 5 barn tillsammans, så det får säga, men var för sig, och ja, ni fattar. Hur kommer de, tror ni, reagera om de hör det här programmet om några år? När vi pratar om just det ämnet.
Ja, om ett par år är det svårt att säga, men när de är, på när de är vuxna, så hoppas jag att de bara bär med sig och förstår att det är sällan svart eller vitt, att allt är rätt nyanserat, och förhoppningsvis har en normkritisk liksom inställning med sig och bara tycker att fan vad grymt att de vågade snacka om det.
Vad tänker du, Sofia?
Samma sak. Jag ser lite grann som ett uppdrag i min föräldraroll att prata så mycket med mina barn om hur det var, om hur jag upplevde det att vara mamma, alltså när de föddes.
Om det fina och det fula.
Ja, absolut. Och ta med det fula också. Att liksom inte fortsätta att försköna. Alltså, jag vill verkligen ge den ärliga bilden. Mm. För det har inte med min kärlek till dem att göra. Utan det är någonting helt annat. Det är hur jag upplevde moderskapet. Och det vill jag... Så att, ja, jag hoppas att jag kommer hinna prata jättemycket med dem om det här innan de lyssnar på det här programmet.
Men jag kan känna nästan... Min mamma är ju från en annan kultur. Hon är från Polen och... Där är det ju en annan bild liksom av... Du är ju också halvpolack tillsammans. Mm. Din pappa är från Polen. Men det är en annan konservativ bild. Så. De ligger lite efter i jämställdhet och sådär. Och min poäng med det här är att min mamma har ju varit väldigt... hon har ju 2 barn. Det är väldigt härligt att vara mamma och hon har inte berättat så mycket negativt. Hon kanske förskönar eller så var det så. Men jag skulle faktiskt uppskatta, nu när jag är vuxen, framförallt när jag har barn själv, om hon kunde vara lite mer sådär, ja men det var jävligt jobbigt. Om hon kunde säga negativa saker. Hon kan också, jag tycker det skulle vara skitskönt att höra såhär, du var så jävligt jobbig ibland. Men de var såhär, nej men du var så snäll. Jag kanske var sjukt snäll, jag vet inte, jag minns inte så mycket själv. Men det tyckte jag skulle, för mig så skulle det vara befriande att höra. Har era föräldrar sagt något sånt? Att så här, jag och Sofia eller Tessan, du var rätt jobbig, eller det var rätt tufft där ett tag.
Nej, min mamma har kört precis samma som din mamma, alltså att allting var ju faktiskt rosenskimrande, och alla de här historierna har ju...
Hon hade snickarbyxor och gick runt.
Ja,
älskade att vara gravid.
Ja, precis. Men sen så när hon har berättat när jag var liten och sådär, då när jag har försatt henne i säkert skitjobbiga situationer, då har ju det istället blivit liksom roliga historier. Men hon började ju jobba efter 3 månader.
Mm, och det var ovanligt då. Det låter som att du är 67 år gammal. Men
ändå, jag är ungefär 66 faktiskt. Så att Nej, men och det finns väl säkert massor av olika skäl till att hon började så tidigt. Och det tror jag är en... Jag måste fråga henne, men jag tror att det har lite grann med att göra med att det inte var riktigt som hon hade tänkt sig.
Men hon har inte sagt det rakt ut?
Nej, det har hon inte. Hon får lyssna på det här och fundera.
Du har ju 3 syskon.
Ja, vi har varit 4. Och mina föräldrar står ju verkligen fast vid att det är så här... Det har inte varit några problem. Och mamma säger så här, hon inte börjat så sent. Hon var 32 när hon fick min äldsta bror. Och 40 när min yngsta bror kom. Och hon är så här, ja men då hade jag kunnat skaffa ännu fler. Och jag tror att hon på allvar menar det. Men det ska också tilläggas att jag tror att de på väldigt många andra plan hade otroligt, liksom, nu i efterhand, sunda förväntningar. För det var när vi flyttade in i vårt hus, då var det så här... De höll på i den takt de kunde och det var halvfärdigt länge, och det var inga sådana omfattande renoveringsprojekt som liksom skulle göras under 2 veckor, utan saker har fått ta sin tid lite, och det har varit väldigt mycket. Jag frågade pappa igår faktiskt om vi var knussliga med maten när vi var små. För Morris äter typ i stort sett bara köttbullar.
Din son?
Ja. Nej, Tessan, det var fiskpinnar, makaroner, köttbullar, falukorv, ni åt allt. Och så här, vi åt precis alla halvfabrikat som fanns. Och det gjorde vi.
Ja, men han tyckte att
men det var så här med 4 ungar och blodpudding. Ja, det åt vi också. Så att jag tror att de har inte skjutsat oss i träningar. Jag gick själv till min liksom friidrottsträning eller tennisträning. Och så att jag tror att de har haft en så här, jag tror det fanns, och mamma säger också det, och pappa också, att det fanns inte den stressen och pressen.
Nej.
De har absolut inte upplevt det.
Sådär, du har lyssnat på 1:a avsnittet av Sissi och hormonerna. Följ oss på våra sociala medier, bloggar på mamma. Nästa vecka är vi ju såklart tillbaka, och vad ska vi snacka om då?
Då blir det snarriga ämnet husfridsknull.
Och den berömda Bolibompa snabbisen.
Yes, missa inte det.
Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.